Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Thomas Ledin brukar sjunga att sommaren är kort, men den är fan mig ganska lång i Landskrona Boys poddsfären. För det var länge sedan ni hörde våra röster, men nu är Landskrona Boys podden i comeback mode. Vi är tillbaka! Jag, Erik Persson och Sebastian Rönnström. Roligare så blir det inte idag. Men vi har några gästande röster som ni ska få höra senare i avsnittet. Sebbe, välkommen!
Tackar, tackar. Äntligen är vi igång igen. Det har ju hänt grejer kan man ju lugnt konstatera här under sommaren. Det blir väl kanske svårt att dra igenom exakt allt, men vi kommer väl att liksom ta de stora penseldragen här och försöka rama in allt som händer och har hänt runt klubben.
Ja, men verkligen. Och jag nämnde att det kommer vara några gästande röster här. Jag kan väl lika gärna berätta vilka andra personer som kommer att komma till tals i det här poddavsnittet. Det är inte vilka som helst. Det är Daniel Milovanovic. Det är Melker Videll. Det är Håkan Söderstjärna. Det är Niklas Nilsen. Det är Melker Heijer. Och det är även en annan Uppsala-bo i Filip Olsson. De ska i lite enkätform få svara på tre frågor inför det stundande derbyt på Olympia mellan Helsingborgs IF och Landskrona Boys. Avspark 19.00 här i Helsingborg då på tisdag. Men innan vi grottar ner oss i det och kommer in i derbyfeberläge så tänker jag att vi slungar tillbaka oss till Trollhättan, för du var där för knappt ett dygn sedan och såg Boys krossa Trollhättan, åtminstone i resultatmässig bemärkelse. För det blev 4-0 och därmed har Landskrona Boys säkrat en plats i nästa års cupgruppspel.
För fjärde året i följd som Boys går till gruppspelet. Ja, var ska man börja? Jag tycker att det var kanske inte 4-0 bra själva prestationen, men Boys gjorde ju definitivt jobbet det man skulle göra. Första halvlek var ju sådär skulle jag säga från båda lagen. Men Boys fick in 1-0 genom David Edvardsson ganska sent och sen fick man ju en drömstart på andra halvlek när danska nyförvarvet Fredrik Ihler spräckte sin målnolla, gjorde första fullträffen i brysttröjan. Tog väl bara ungefär 35 sekunder där efter paus. Och då var det ju ganska tryggt för Boys att ha den 2-0-ledningen. När dessutom en Trollhättan-spelare blir utvisad, då gick ju luften ur. Då var ju matchen över och då kom även 3-0 och 4-0. Så kontrollerat bra. Ja, men med tanke på att det ändå är ett starkt Trollhättan man möter, det är ju ett, som Max Möller sa inför matchen, ett av de tuffare lagen om man bara liksom kollar vilka möjliga motståndare det fanns. Trollhättan är ju med i toppen i ettan södra, så det får man ju se som starkt att man bara åker dit och ändå liksom städar av den matchen så pass kontrollerat, även om det var tacksamt då i andra halvlek. Men en väl genomförd match utan att det var alltför succéartat liksom prestationsmässigt.
Ja, det var några nya ansikten eller några ansikten som man inte har sett så länge eller inte ser så ofta. Fredrik Ihler, som du nämnde, nyförvärvet från Århus, presenterade sig i målprotokollet för första gången då i Boys-dressen. På bänken satt Filip Odenäs som agerade målvaktstränarreserv när Thomas Kosma inte var med. Bara en sån sak. Och sen så fick Vincent Sundberg, Sam Hegdahl, som hoppade in i matchen, de fick beröm efteråt. Och det är ju två spelare som har fått minimal speltid i Superettan. Det är faktiskt så att Vincent Sundberg har ju bara gjort de där 10 ordinarie minuterna plus tilläggsminuterna mot Brage senast. Det var hans Superettan-debut, och Sam Hegdahl har inte fått många minuter han heller. Men Max Mölder lyfte fram den duon efteråt. Vad säger du som såg matchen? Vilka utmärkte sig?
Jag är väl lite inne på samma linje som Max Mölder. Jag tycker att Samuel Kotto visar att han är ett råämne i försvaret. Det är en hård för mittback och en, ja, men en form av ledartyp. Jag blev imponerad av hans insats. Sen är det också intressant att se en spelare som David Edvardsson lite mer över tid nu. Han hade ju en jättejobb i vår där han var petad ur laget. Men nu så har han ju, ja, men nu känns han ju som första valet bland de centrala mittfältarna. Och den platsen har han ju gjort till sin och växt ut till nyckelspelare i det här laget. Dessutom börjat göra poäng och så. Det är väl de två. Lite tråkigt svar, men det var ju, eftersom det var samma som Max Möller nämnde. Men de två stack väl ut, skulle jag säga. Jag gillar Kotto där bak. Han gjorde det riktigt bra.
Det har varit några tunga veckor i Boysland. Det var ganska mycket spänning inför hemmamötet med Brage i lördags. Då blev det en 3-0-seger och nu så blev det en 4-0-seger. 7-0 på två matcher och vidare till cupgruppspelet. Det är allt frid och fröjd nu.
De här två resultaten ser ju bättre ut än vad det är.
Visst är det så. Ja, nu såg ju inte jag Trollhättan-matchen, men jag såg Brage-matchen. Och
ja, men framförallt,
jag tycker i första halvlek där mot Brage var, alltså, generellt sett, alltså från bägge lagen, en svag match. Det är ju ungefär så som Superettan fotboll ser ut. Men jag tyckte det var ganska lågkvalitativt och trodde absolut inte att Boys skulle gå och vinna med 3-0 i den matchen.
Ja, jag håller helt med. Det var, och alltså även andra halvlek, alltså den är ju inte heller, om jag sa 4-0 bra, alltså då, den är ju inte heller 3-0 bra på det sättet. Utan Boys tog ju vara på sina chanser där och vann liksom. Men
vilket vi har klagat på tidigare och lyft fram att
så det är
alltså effektiviteten, att den har varit dålig. Så att det ska väl berömmas där också.
Ja, och även att man kan vinna kontrollerat med 3-0 fast att man inte har sin allra bästa dag. Det är ett styrkebesked det också. Men vi kommer ju komma in på det här med derbyt och jämföra med i våras och hela den biten. Men Det är ju en process här nu som med det nya lagbygget som det till stora delar faktiskt är. Och då, ja, det kommer nog att fortsätta, tror jag, gå lite upp och ner här. Nu har man ju fått lite andrum efter den här segern mot Brage. Den här akuta krisen som var liksom började knacka lite på dörren där, den har ju trappats av. Så det är ju inte samma ångest inför det här derbyt mot HF som det hade kanske varit om man förlorat mot Brage. Men jag tror ändå att det är på något sätt, blir jag inte klok riktigt på Boys. Det är för mycket upp och ner. Det är svårt att hitta en jämnhet.
Är det inte så det ska vara när det har varit stor pass till att spela omsättning och ett ungt lag?
Jo, det är naturligt. Det är naturligt, men Det är fortfarande det som jag tycker liksom kännetecknar Boys. Det som gör att Boys kanske inte har liksom hängs på där Gais Öster, alltså 5-6, alltså de här lagen i tabellen. Det är ju det som har varit problemet, att man har haft ganska höga toppar men också rätt så djupa dalar, och att den här väldigt djupa dalar, och alltså den här jämnheten. De hade behövt vara jämnare för att liksom vara mer stabila över en hel säsong. Sen absolut är det logiskt sett till allt som hänt och spelartapp och att man har ungt lag och så. Det är inte konstigt att det blir på det viset. Men det är väl det som är själva kärnan till varför det inte har blivit liksom ännu bättre.
Är Boys ett lag för bottenstriden? Jag nyligen sa ju att bottenstriden börjar på femte plats i Superettan typ, för det är ett galet getingbo, allt kan hända. Sen så vann de den där matchen mot Brage, men tror du att de kommer att bli indraget på riktigt i en bottenkamp i höst?
Tror du att derbyt mot HIF kan sätta lite tonen? Vinner Boys där, då har man 9 poäng ner till HIF på nedflyttningsplats. Då ska ju inte direkt nedflyttning vara ett jättekonkret hot längre.
Och det har väl någonstans du och jag aldrig riktigt tänkt.
Nej, det har vi inte tänkt.
Om det mot förmodan går käpprätt, då är det i sådana fall en kvalplats. Att det finns någonstans liksom ett hyfsat tydligt fundament kring spelidé och sånt som gör att de kanske, de brakar ju inte rakt ur, också på grund av att det finns många, många andra svaga lag i
serien. Så tänker vi om det, men så länge poängavståndet inte är större så är det ju ett rejält hot, så måste man ju se det liksom. Du var inne på det i din krönika som du skrev inför Brage-matchen, ju det här med att inte dyka allvaret utan att inse att det finns ju en fara liksom i det. Och det tror jag man ska ha med sig, att det är lätt, som du också skrev där, att stirra sig blind på att det är bara något fåtal poäng upp till sjätte plats, en seger så kan man lyfta i tabellen. Men det är ju å andra sidan samma sak, en förlust så kan du sjunka flera placeringar i tabellen. Så det är ju en verklighet i princip alla lag utom de 4 första lever med i Superettan, att varje match är otroligt viktig. Och det gäller samma för Boys som för alla andra lag. Men jag tror att nu köpte man sig lite andrum, som sagt, mot Brage. Kan man undvika att förlora mot HIF så fortsätter man ju liksom den här lite mer uppåtgående trenden som det nu har blivit med de här 2 segrarna. Så då ska man nog kunna bygga vidare lite mer i lugn och ro på det här nya startelvan och så. Men faran är ju inte över på långa vägar, för det är så pass tajt fortfarande, och krävs ju att man hittar en lite jämnare nivå. Det lägsta nivån behöver ändå bli högre, för den gör ju att Boys, precis som de kan vinna mot alla lag, också kan förlora mot alla lag.
Jag har fått några reaktioner på den krönikan, och det som har slagit mig är att folk har tolkat den på lite olika sätt. Vissa har blivit sura och tyckt att jag har varit för kritisk, och vissa har tyckt att jag har varit ganska snäll. Vissa har ju tolkat det som jag tror att Boys kommer att åka ur. Nej, det var inte riktigt det jag skrev, utan just att faran finns där, att de måste inse det allvaret. De skulle gå in i någon form av 6-poängsmatch, eller vad vi ska kalla den. Väldigt, väldigt viktig match mot Brage som var på lika många poäng. Seriens 2 formsvagaste lag. 2 raka hemmaförluster som är väldigt ovanligt i Boysland. Men de gav ju svar på tal. De insåg ju allvaret och gick ut och prestationsmässigt var det inte det absolut bästa, men 3-0 visade därmed var skåpet ska stå. Och sen de resonemangen jag hade i krönikan handlar mycket om vad som har hänt utanför plan. Försäljningar, avhopp i organisationen, en omorganisation som sker, och även snack från vissa ledande personer att snacket om att det faktiskt kan bli respass ner i ettan, att det är någon form av domedagsprofetia. Det kan man tolka på olika sätt, men det är ju faktiskt så att Boys har hamnat i ett läge här under sommaren där det har funnits ett nedflyttningshot som vi kanske inte riktigt så framför oss. Vi har ju hyllat dem många gånger, deras vägval, hur proaktiva de har varit, plockat intressanta spelare, utvecklingsbara sådana, kunnat slussa vidare. Men det finns ju baksidor av allt det där. Det finns baksidor av ett mynt där de pengamynten de får in. Ja, det finns baksidor av det också. Att de hela tiden måste förhålla sig till nya verkligheter. Och det är väl det som gör att den här tydliga formdippen kom också.
Ja, men så är det. Det är
ju naturligt att det blir en formdipp när det är 5 ut, 5 in och så vidare.
Exakt.
Det
är det jag har jättesvårt att liksom kritisera besluten att sälja Jebara och Videll. Det är liksom pengar som Boys behöver för att liksom kunna bli starkare ekonomiskt. Så ja, är det ju.
Får jag bara sticka emellan? Vissa säger, ja men nu sålde en allsvensk plats och så vidare. Jo, men är Boys en klubb som här och nu ska sikta på allsvensk spel 2024? Är de färdiga? Är de klara med liksom organisation och allt annat? Det är en klubb som byggts upp ganska, ja, men på ganska kort tid. Kom ihåg hur det såg ut för 5 år sedan. Det kan ju snarare så att man ska sikta på allsvenskan om ett par år. Och då kan ju pengar för exempelvis Melker Videll skapa förutsättningar för det. Sen är det klart att det kan sticka ögonen att han går till en annan andra liga och så vidare och så vidare.
Men det är ändå rätt så skilda verkligheter med Boys och Ålborg.
Exakt. Det är bara kolla nu får inte vi tillgång till att kolla Melker Videls lönekuvert, men vi har ju skrivit om det att ett rejält lönelyft, att det finns ju helt andra muskler i just Ålborg och ja, så det är klart att man jag blev ju misstänksam när han anslöt till Boys på ett 4-års kontrakt, en så pass talangfull spelare som till och med Malmö FF, varför lånar inte MFF ut honom och så vidare och så vidare. Det måste ha funnits någon hake där och vi kommer väl aldrig riktigt få veta hur mycket Boys ägde det här beslutet och hur mycket pengar de egentligen fick in. Men någonstans ser jag Melker Videll-rekryteringen som, ja men det var ett säsongslångt lån. Jag tror alla parter var inställda på att Melker Videll gör en säsong i Landskrona Boys och sen lämnar han, för han är så pass bra. Nu skedde det ett halvår tidigare och det har ju skapat irriterade röster. Och de irriterade rösterna ska väl få höras, men någonstans var det inte en 4-års deal i praktiken, även om det kommunicerades att han skrev på för 4 år. Är du med på mitt resonemang?
Ja, absolut. Jag skrev ju innan jag gick på semester, det var ju i samband med omstarten där mot Jönköping hemma, skrev jag ju en krönika om, och detta var ju då efter Jebara lämnat, men innan Videll lämnat. Den här säsongen är ju inte den säsongen när Boys ska ta klivet till allsvenskan. Däremot hoppas jag ju att, ja, nu får man ju se vad man lyckas göra först av den här säsongen och sen kommer ju liksom ett vinstfönster och allt det. Men att jag hoppas att man ändå liksom kommer med någon slags tydligare plan kring när man tänker sig ta det här steget uppåt nästa säsong. Att den, ja, men blir, ja, lite kaxigare.
Ja, men ja. Håller jag med dig här nu? Jag tror inte det. Alltså, nu är du inne på det här med klubbar som går ut och säger att 2025 ska vi vara där. Alltså det här med femårsplaner, det är som Erik Edman för övrigt avskyr fortfarande. Är det något sånt du är inne att Boys ska basunera ut att senast 2026 ska vi vara i allsvenskan? Typ. Det är så det låter när du pratar. I sådana fall tycker jag att du är snett ute.
Ja, en viss del i det, absolut. Men
hur många klubbar som har basunerat ut sådana målsättningar har lyckats med det?
Nej, men det jag menar är att jag tycker att Boys, ja, men om jag liksom nu mot bakgrund av det som hänt sen den krönikan.
Sen din krönika.
Min krönika, ja. Ska liksom försöka sätta det i något slags nytt ljus här med, mot bakgrund av det jag vet nu, så tycker jag väl att, för det har ju blivit en snackis det här med att man säljer sin allsvenska plats.
Ja, men det har väl inte varit snack om en allsvensk plats egentligen?
Nej, men supportrarna tycker
ju
det.
Ja,
eller, vissa supportrar, inte alla såklart. Ja. Men att det finns liksom en diskussion kring detta, att ska Boys bara vara en farmarklubb till Sirius och Elfsborg, eller ska man själva sikta högre? Där, det jag nu då tänker är att jag vill ha någon slags tydligare målsättning eller plan liksom, för att kan man just när, men hur man ska liksom gå tillväga för att, är det genom att fortsätta sälja spelare? Eller är det genom att, ja men nu kommer vi att hålla hårdare i våra spelare.
Ja, men då,
den här säsongen känner vi att nu har vi ett lag på plats. Vi, ja, får man mångmiljonbud så är det såklart omöjligt att tacka nej. Men att, ja men här går våra höga sportsliga målsättningar kanske före att vara en språngbräda för enskilda spelare. Det är liksom en tydligare plan eller liksom ja, vad ska man uttrycka det som liksom, att man,
ja, men lite,
en tydligare
lite...
retorik i vad är det vi vill med den här säsongen liksom. Mm.
Du kommer in lite på vägskäl och lite, sätta lite exempel och statement och så.
Ja, men exakt. Det är lite det jag ser, gärna hade sett, att man var lite tydligare i
men
hur
kan man
agerar
vara,
vi.
Kan man vara tydliga i det här läget eller behövs det lite mer tid? Alltså, har man kommit så pass långt att man kan stå emot ett... Sirius-bud på Andreas Morbeck eller ett Sandefjord-bud på Filip Ottosson handlar inte väldigt mycket om att man kan inte gå ut och prata så än, för att ekonomiskt så är de inte där att de kan säga nej. Är du med? Hur jag tänker?
Ja, nej, alltså de... Absolut, jag är med på det, men grejen...
Det är kanske lite för tidigt att kräva... Jag vet inte, vet inte, men jag bara... Det är en tanke som jag bollar upp.
Ja, men det är det jag vill ha liksom då, om man... Vilken väg väljer man? Fortsätter man på den inslagna vägen som jag har varit, det ska vi ha med oss, väldigt lyckosam över tid här nu de senaste åren. Det är svårt att kritisera det här, den här strategin boys har haft i stort. Nu har man haft en liten formdipp här och liksom kan fortfarande sluta sexa i Superettan. Och då är det ju svårt att liksom kritisera helheten.
Ja, då har man ju
helheten.
Haft sportsligt parallellt med att man har sålt nyckelspelare och blivit av med vissa som Bosman också, vilket vi ska komma ihåg. Kevin Jensen, Omar Al-Majed och sånt fick man ju inte övergångspengar för exempelvis. Sen var det ju solidaritetsersättning med Kevin Jensen och så vidare. Ja, ni har säkert koll på det. Men parallellt med det så har man ju tagit klivet upp till Superettan, man har blivit sexa 2 år i rad. Sen var det lite roligare att bli sexa 2021 än 2022. Det var inte lika sexigt förra året. Men ja, säg att man tar en ny sjätteplats så... Ja, då skapar man ju någon form av sportsliga resultat samtidigt som man har detta. Men om det ska bli tal om avancemang uppåt, vilket det förr eller senare behöver bli, ja, då måste man ju också säga nej till vissa. Men det har ju också kommit fram efter den där krönikan som du skrev, och någon dag innan jag skrev den här krönikan inför Brage hade jag en lång intervju med Anders Ekblad, ordföranden. Då gick ju han ut och sa att vi har sagt som policy, vi stoppar inga spelare som har möjlighet att ta den chansen, och det syftar han alltså på att ta klivet uppåt till någon större arena.
Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja, och det är väldigt tydlig där.
Ja, och det är ju också en balansgång, för det är ju också en...
Då har att du väl ditt svar egentligen, att de väljer denna vägen.
Ja, och det är helt okej. Alltså så. Boys kan absolut må väldigt bra av att jobba på det här sättet och liksom etablera sig ytterligare någon säsong i Superettan och liksom fortsätta det här bygget och så. Och det här med att ha den policyn är också kanske en anledning till att man lyckades rekrytera Melko Videll till exempel, hade honom i ett halvår. Att man har fått in talanger som kanske annars hade valt andra klubbar, men man ser att i Boys får jag chansen och de är villiga att släppa mig. Så det har ju varit en jättelyckad strategi.
Ja, samtidigt kommer vi in, när du pratade det här resonemanget. Ja, jag håller med. Det var jag inne på just med Videll också, precis det du säger. Jag tror du har en jättepoäng där. Men då finns ju också den här risken att spelare väljer Landskrona Boys för att vara där ett halvår eller ett år. Och de kollar på telefonen hela tiden om agenten ska ringa och berätta om intresseanmälningar och bryr sig mindre om hur det går för klubben och för laget. Jag säger inte att de skiter i klubben och laget, men att det är liksom de är där av helt andra anledningar. Sen tycker jag alla människor på vår planet ska ha ambitioner och så det är inte det, det är inte det jag säger, men det kan ju bli lite HTFF-känsla. Att vi är bara här för att visa upp oss för agenter och scouter och allt vad det är.
Mm. Ja, och alltså det är ju som sagt en balansgång. Har man inte den, vad ska man säga, policyn, då kanske man inte kan rekrytera så pass stora talanger som sen tar kliv vidare. Då kanske man hade fått leta på andra hyllor, kanske ta mätta allsvenska spelare istället. Hade det blivit bättre?
Eller verkligen få, alltså att utveckla sin scouting ännu mer och hitta fler.
Det är ju alltid önskvärt att bli tiden bättre på scouting givetvis.
Ja, men jag menar att ta mätta allsvenska spelare. Ja, jo, men man kanske också kan kräva, men alltså att hitta ännu fler guldkorn, ettan, tvåan, kanske till och med trean, vad vet jag, om det är något väldigt speciellt. Och där är det ju också, tycker jag, det ska bli intressant att se hur Boys kommer att jobba med scouting framöver. Det var en sak att ta Viktor Wihlstrand, Somal Madjed, Filip Olsson och så vidare inför omstarten 2019. Det var spelare som man hade väldigt bra koll på, som man kanske hade jobbat med och så vidare. Nu så är det liksom en annan verklighet. Kommer Boys mestadels kolla mot spelare som är liksom överblivna i storklubbarnas akademier, eller bibehåller de det här och kan hitta en ny Somal Madjed i division 2? Mm. Det är inte helt givet. Jag tycker att man tar det för givet att Boys är väldigt bra där. Men hur bra har de varit rent scoutingmässigt senaste tiden? Ja, jag tycker det är en relevant fråga.
Det har ju verkligen varit högt och lågt bland många nyförvärv. Och vi ska också komma ihåg det, att tar man 5 spelare från ettan eller division 2 så ska man vara nöjd om 2 lyckas. Det är ju svårt att liksom pricka rätt med så pass många spelare från lägre nivåer. Alla flyger inte, och det är fullt naturligt. Det gör det inte om du så varvar dem från allsvenskan heller. Men det är ju just det här vägvalet, liksom hur man fortsätter bygga. Jag tycker ju det är väldigt, alltså som jag sagt, att den här strategin har varit framgångsrik för Boys. Det är möjligt att man hade kanske kunnat ta en snabbare väg som gått ännu bättre, men hade det varit bättre på sikt? Tveksamt. Så jag tror fortfarande att det här är helt rätt vägval för Boys. Men att man,
men har det inte blivit lite för rörigt och för mycket spelaromsättning just liksom mitt i säsong?
Jo. Alltså, det jag menar är liksom strategin i var man plockar nyförvärv ifrån, att man tittar på en ung åldersprofil, att man försöker hitta guldkorn på ettanivå till exempel, eller i andra klubbars akademi och så. Det är liksom en smart strategi. Men sen bli så stor ruljans såklart.
Nej, och sen måste du kunna ta in en 25-åring, 26-åring, 27-åring också kanske för att stötta upp de här killarna så att det inte faller igenom så här. Det kanske blivit för många liksom 20-åringar som är helt nya på den här scenen. Det blir inte så lätt för dem då.
Nej, du måste ju ha en lite annan balans. Sen så gillar jag ändå liksom strategin, men att man kan krydda det med något eller några namn som kanske ändå kan vara lite mer bärande pjäser från start.
Det finns väl egentligen, ja, vissa tycker ju att man kan snacka lite svart och vitt här och prata om facit och rätt eller fel och så vidare. Man kan liksom berömma väldigt mycket som Boys har gjort de senaste åren. Sen kan man kritisera lite några grejer också. Jag menar, det är väl svårt att hylla Jakob Perlman och Lukas Unesson rekryteringarna exempelvis. Men en intressant grej av de spelarna som har lämnat klubben, alltså där med utgående kontrakt, alltså gemensamt beslut, eller att klubben har sagt nej, men vi vill inte förlänga, alltså typ Måns Ekvall-caset och så vidare. Så, alltså exklusive Kevin Jensen, Somal Madjed, Morbeck, Ottosson och alla dem, så är det typ 30 spelare. Alltså, du är med på vilka jag menar. Kevin Alin och Kofi Jeboa och Erik Persson och Linus R. Olsson och alla dem. Det är typ 30 spelare. Hur många av dem spelar på samma nivå eller högre just nu?
Ja, det är det ens en enda?
Det har varit en.
Har varit en. Har varit. När?
Ja, fram till ja, förra året egentligen, men rent klubbmässigt fram till bara några veckor sedan. Jag har skrivit några texter om det. Uff. Det blir inte lättare nu alltså. Dåliga eller bra ledtrådar, men det, jag förstår att det är snurrigt i hjärnan.
Nej, det blir för snurrigt.
Joel Sundström.
Ja,
som ju inte alls lyckades i Boys från då omstartssäsongen 2019. Han har ju gjort 8 allsvenska inhopp för Varberg, så att han har inte blivit etablerad där. Nu så, för några dagar sedan så blev han klar för Lunds BK, topplag i ettan. Men annars, de här spelarna i den kategorin som jag pratade om är på lägre nivå. Så vad vi ser, Jakob Perlman har väl fortfarande inte någon ny klubb kvar, men jag tror inte han skriver på för något lag på högre nivå än Boys. Men det är också en intressant spaning, tycker jag, när man
diskuterar. Ja, men det sätter ju det i ett perspektiv som gör det svårt att liksom kritisera de besluten. Det är ju inte bara ett enskilt, utan många beslut, som du säger, 30 spelare liksom. Det gör ju det svårt att kritisera det. Sen är det ju klart att någon av dem säkert hade kunnat göra nytta i Boys, men det, så länge Boys ändå liksom fortsätter att vara på ungefär samma nivå och liksom säljer spelare vidare, så är det svårt att kritisera vägvalet. Det, så är det.
Allt kan ju hända i dessa tider. Transferfönstret är öppet till 31 augusti, men i talande stund, klockan är 16:47 och det är torsdag, då så har följande spelare kommit in i Boys under sommaren. Gustav Bruselius, mittback från Sollentuna. Samuel Kotto, mittback från Malmö FF, för det är ett lån. Samuel Borakowski, ytterforward från Malmö FF, men var utlånad till Olympic. Precis som Melko Videll för övrigt. Rasmus Svendt, ytterforward Lunds BK. Fredrik Eiler, forward från Aarhus i Danmark. Och så Xavi Odhiambo, som är en offensiv pjäs som blivit uppflyttad från akademin. Och lämnat truppen har Alexander Tekac, som har skrivit på för Prime Bangkok i thailändska tredje ligan. William Ondrejka utlånad till Torn, där han för övrigt inte får spel till det A-laget. Jakob Perlman, ny klubb, är klar enligt den info jag sitter på. Melko Videll då såld till Ålborg, Kamil Jebara såld till Elfsborg, och så Lukas Sunesson som bröt sitt treårsavtal efter blott ett halvår och skrev på för Stocksund, bottenlag i ettan norra. Nu när vi har radat upp de här spelarna in och ut, är Boys trupp bättre eller sämre eller lika bra jämfört med innan transferfönstret öppnade?
Ja, man får ju ha med där att man har fått skador på Filip Andersson och Erik Hedenqvist, vilket är liksom
ytterst relevant i sammanhanget.
Det har ju lett till konsekvensen att man då har tagit in 2 nya mittbackar. Så
Och jag vill också säga, Filip Anderssons senaste 1,5 år, jag skulle nog säga att det är hans bästa period i hela karriären. Sen tycker jag att Erik Hedenqvist har blandat och gett, men det är också en spelare som har fått väldigt, väldigt många minuter sedan han anslöt inför försäsongen.
Mm. Ja, så det blir ju svårt att liksom jämföra backsidan så sett. Alltså, tittar du på alla namn som är där nu, där du har både Filip Andersson och Erik Hedenqvist, och ser den ju klart bättre ut, men det är ju en konsekvens av deras skador att man har varvat.
Man kan inte bara Bruselius titta på kontrakterade namn.
Exakt. Och så Kotto är ett jättebra lån liksom, men det är också en konsekvens av något annat. Så tar man bort liksom mittbackarna och ekvationen, så har ju Boys blivit i mina ögon mindre slagkraftigt, eftersom man har tappat Videll och Jebara som varit lagets 2 bästa spelare.
Ja, vi stannar där bara en liten stund. Vi ska snart vidare till Derbyfebern och lyssna på andra intressanta röster som är mycket mer intressanta än din och min. Men Kamil Jebara, Melko Videll, vem var egentligen bäst under våren?
Första halvan av våren var Videll bäst. Andra halvan av våren var Jebara bäst, skulle jag säga. Jag tycker att Videll börjar ju urstarkt. Sen så var han inte liksom lika bra den avslutande delen av våren, tycker jag. Medan Jebara då växlade upp rejält mot slutet och var ruggigt bra. Så det är en, ja, 50-50, det var ett jävligt tråkigt svar. Men,
ja, det får man säga. Ja, men då säger jag att sammantaget, försäsongen inkluderad, att Melker Videll faktiskt höll högre nivå än Kamil Jebara som har fått så många rubriker. Ska vi prata derby?
Det kan vi göra. Ska vi bjuda in våra gäster?
Ja, vi gör det. Det
hade de är ju inte fysiskt på plats.
Nej,
alla
det hade
sex,
jag men... sett. När du sa så såg jag ju, jag tittade ut från poddstudion. Vi har en sån glasdörr och jag fantiserar om att där står Daniel Milovanovic och Melker Videll och Söderstjärna Nilsen, hej, och Filip Olsson i ett led och chitchattar lite och väntar på sin tur. Väntar på att vi ska kalla in dem. Men så roligt är det inte. Vi har pratat med dem på telefon. Men ja, det är inte fyskam det heller.
Nej.
Vi börjar med Daniel Milovanovic. Han behöver ju ingen närmare presentation, såklart. Det är väl bara att säga 6-2 2002, så vet alla vem han är. Vi har inlett varje snack här med frågan, vad betyder ett Skånederby för dig? Och sen så kommer frågorna som ni kommer att höra, men jag säger dem nu ändå. Vad har BoIS för chanser i derbyt? Hur slutar matchen och vem eller vilka gör mål? Men vi börjar med att ställa frågan till Daniel Milovanovic. Vad betyder ett Skånederby för dig?
För mig betyder det väl, ja, det betyder väl, ja, det betyder väl rätt mycket för mig, kan man säga, på det sättet att det är mycket folk, det är, vad ska jag säga, det är väldigt spänning, det är kittlande, det har väl alla ingredienser en fotbollsman ska ha, helt enkelt.
Mm.
Och väldigt kul att spela som fotbollsspelare.
Har du något extra minne?
Från... Ja, men det är väl 6-2 givetvis som är mitt käraste minne som jag har där, med, som jag hade i premiären 2002 då, när vi vann där över HIF. Så det är klart att det var ju kittlande bra då, och det hoppas jag att det ska vara denna gången med, givetvis.
Vad tror du BoIS har för chanser i detta derbyt mot HIF nu?
Jag tror de har rätt bra chanser mot HIF faktiskt, för att det är HIF som har pressen på sig och måste prestera och ha poäng, ta poäng, medan Landskrona kan gå in lite mer avslappnad i den här. Sen vet man att derby är ju alltid ett derby också, men framförallt att det är mer press på HIF att de behöver ta poäng, för de ligger i botten. Så jag tror att det är fördel BoIS faktiskt.
Hur tror du matchen slutar och vem eller vilka gör mål?
Jag tror matchen slutar 2-1 till BoIS, och jag tror att Diawara kommer göra bägge målen för BoIS.
Det var alltså Daniel Milovanovic, och vi kastar oss raskt vidare och förflyttar oss till Ålborg med dubbla A eller med Å. Det är frågan. Melker Videll, som alltså spelade i det förra derbyt, mötte sin brorsa Kasper Videll, som nu är i nederländska Eredivisie. Vad betyder ett Skånederby för Melker Videll? Ja, den frågan ställde du också, Sebbe.
Nej, men det betyder mycket. Jag menar, man får en känsla av att man vet ju om hur mycket det betyder för alla som kollar på matcher, alla BoIS-supportrar. Och då betyder det automatiskt mycket för spelarna också. Man känner ju, det är en annan uppladdning till matchen redan veckan innan. Man känner, när det börjar närma sig de sista dagarna, så går man nästan och bara längtar på att det ska bli dags liksom. Spelartruppen är också extra taggad, så det betyder mycket. Men det som betyder mest är att vinna det.
Vad tror du BoIS har för chanser i derbyt?
Jag tror de har goda chanser. Med tanke på hur det har sett ut om i alla fall två senaste matcherna, så känns det som att det kommer att vara ett BoIS som går in med självförtroende. Vi vann senaste derbyt, så raka ryggar, höga huvudet högt, så tror jag att det kommer att gå bra. Alltså.
Hur tror du matchen slutar och vem eller vilka gör målen?
David har ju hittat någon målform nu, så David får jättegärna smaska dit 1-0 i första halvlek, och sen gör BoIS ett till och vinner med 2-0.
Vem gör det andra målet?
Det andra målet gör Nu ska vi se här. Försöker föreställa mig matchen, vem vi har mål. Ja, men det gör... Jag tror Ussi har mål igen.
Tillbaka till en gammal hjälte då. Håkan Söderstjärna. Ja, men jag undrar, vad betyder ett Skånederby för honom?
Ja, det betydde något speciellt. Det var ju både HF och det var Malmö som man vill kalla derby. Trelleborg fanns ju också, men det var inte på samma sätt. Så att det speciella just med HF var väl den känslan att HF ville inte möta oss. Vi tyckte det var jättekul. De 94 hade vi bett ut hela laget. Då spelade vi nästan med ett juniorlag och var underdogs. Det var mitt första derby. 02 så var ju HF guldfavoriter. Men de visste också om att på andra sidan så var det ju ett lag som det var årets match. Så att det betyder ju mycket. Man blir påminn om det igen, så att det är klart det är speciella matcher.
Vad tror du boys har för chanser i derbyt här på tisdag?
Ja, alltså det är två. Jag har faktiskt tittat rätt mycket på båda lagen och det är en väldigt svårt att säga, för att båda lagen är väldigt upp och ner. Boys mot Trelleborg borta. Ja, det var lite olika situationer som kanske ställde till i den matchen resultatmässigt. Men där Landskrona Boys gör en väldigt bra genomförd match, dock med en man mer spelare efter ett tag. Men sen så har det varit blandade resultat där. HIF såg ju om det var senast mot Västerås där de leder med 0-2 och ja... Vad ska man säga om HIF? Det är som sagt, det är väl ingen kärnforskning att säga att det sitter mycket i huvudet på dem. Det går upp och ner. Så att det vill komma till är att ja, det kan gå hur som helst detta. Lagen kan stundtals och spela väldigt bra. Sen så kan de spela riktigt, riktigt dåligt och ta väldigt många felbeslut. Konstiga beslut vill jag säga från båda lagen. Det är ibland undrar man faktiskt... vad de har fått för utbildning ibland i ungdomsåren. Men nu ska det inte vara alldeles för hård, utan det är stundtals så spelar de faktiskt väldigt, väldigt bra fotboll också. Så att det kan gå hur som helst. Det var ett långt svar.
Ja, om du ska ge dig på att tippa ett slutresultat och vem eller vilka som gör målen, hur tror du att det går?
Ja, men alltså det är, som jag sa, det är jag tror dock att det blir mål i matchen. Jag tror att jag har en känsla att båda lagen gör mål. Om man nu ska prata oddsspråk. Så att om vi säger två lika så kan det väl vara ett vettigt resultat. Vem som gör målen, ja... Jag vill inte säga några namn, så, men på något sätt känner jag kanske att det är väl inte bara anfallare eller mittfältare. Det känns som att det kan vara någon fast situation också. Så att någon försvarsspelare eller någon som är duktig på huvudet där bak som också kan sätta dit den. Så att, jag nämner inga namn, men två lika väl gångbart.
Där hörde vi Håkan Söderstjärna med en viss portion kritik mot bägge lagen. Niklas Nilsson, hur kritisk är han egentligen? Ja, Niklas Nilsson som ju hade några barndomsidoler, boysare bland andra, Håkan Söderstjärna. Så det är en fin liten cirkel som sluts här. När Niklas Nilsson nu ska få svara på frågan vad ett Skånederby betyder för honom.
Ja, det betyder ju såklart väldigt, väldigt mycket. Både som ur ett spelarperspektiv när man själv var där och sen nu som supporter så är det klart att det blir en hetsig stämning. Jag har ju många, många vänner som är HIF-are, så det är klart att det blir en otroligt trevlig tillställning varje gång det blir ett Skånederby.
Vad har boys för chanser i det här derbyt?
Ja, men någonstans så tror jag ändå att, att de har ganska stora möjligheter till att ta tre poäng. Dels så tror jag ändå att Max har börjat få in det lite nyare spelare som har kommit in att känna sig hemma i Landskrona Boys och kan släppa loss lite. Och även om de då har haft en väldigt... Ja, vad ska man säga, en upp- och nergående period så tror jag ändå på att Landskrona är det absolut starkare laget än vad Helsingborg är. Samtidigt så har jag ju, man har ju följt, kollat HIFs matcher ibland också, och då det känns som att det är ett lag som darrar helt enkelt just nu. De har väldigt svårt att hålla en ledning och släpper in otroligt enkla mål, måste jag säga.
Hur slutar matchen och vem eller vilka gör mål?
Jag skulle säga att Boys vinner med 3-1 och Ussi gör 1, Koffi gör 1 och Egnell gör 1.
Då förflyttar vi oss från Örby Ängar upp till Uppsala, för där befinner sig Melker Heijer som ju blev såld från Boys till Sirius, och de senaste veckorna har han ju verkligen växlat upp i den allsvenska kontexten, och man undrar ju när han sitter där uppe i sin lägenhet i universitetsstaden vad han tänker på när han tänker på Skånederby helt enkelt.
Ett Skånederby för mig, det är väl att lite visa vem som har mest att säga till om kommande månaderna. Det betyder lite mer än om det är någon okänd man möter. Man oftast så vet man några man möter, och det betyder mer än bara tre poäng. Utan man känner sig lite större och bättre i närområdet.
Mm. Vad tror du Boys har för chanser i derbyt på tisdag?
Jag tror att faktiskt det kommer att bli en rätt jämn match. HIF har väl kommit lite bättre i form än vad det var i förra mötet. Och att det blir en jämn match, men att Boys absolut har bra chanser att ta tre poäng även denna gången. Lite fördel HIF på Olympia, men Boys är väl också i rätt så bra form, hyfsad form. Så nej, jag tror på en vinst för Boys faktiskt.
Hur slutar matchen och vem eller vilka gör målen?
Matchen slutar 2-1 till Boys, som ni gjorde i våras. Målskyttarna blir David Edvardsson och Osman.
Och så är det så här fiffigt att när du Sebbe ringde Melker Heijer, då skulle han lämna över sin hund Dino till Filip Olsson, som alltså skulle agera hundvakt eftersom Melker Heijer skulle ut på fotbollsplanen och kuppspela med sitt Sirius. Så då passade du på att ställa frågan till Filip Olsson också. Vad betyder ett Skånederby för dig?
Ett Skånederby för mig betyder... Ja, nu hörde jag ju vad Melle sa, men jag ser ungefär liknande. Det är ju lite vem som har det här lilla att hålla på med under resten av säsongen. Har den lilla grejen med att man vann ett derby. Och nu har ju Boys haft det fram tills detta derbyt. Och att då gå in och kunna säga det resten av säsongen också, att man vann båda derbyna till exempel. Det gör mycket, och sen som spelare är det blir den lilla extra triggern att få gå ut inför stor publik som det blir ju.
Mm.
Så det är klart.
Lite
extra jämfört med en vanlig match.
Ja. Vad tror du Boys har för chanser i derbyt på tisdag?
Nej, men jag tror att Boys kommer in med större chanser än HIF, fastän jag tycker HIF ändå har börjat spela upp sig nu under sen då förra derbyt skulle jag väl säga. Men jag tycker ändå Boys går in med lite större chans, för det känns som Boys har mer att vinna på matchen än vad HIF har. Så jag tycker chansen har sett god ut.
Hur tror du matchen slutar och vem eller vilka gör målen?
Jag tror det blir 2-1 till Boys. Som Mello så det.
Ja, precis. Exakt samma resultat.
Då ser jag 3-1 till Boys. Så tror jag Ossi gör rätt. Azari gör rätt. Och så sen slänger vi in Melko Jonsson också.
Ingen större skräll att samtliga herrar tror på randig seger på Olympia om några dagar. Vad tror du, Sebbe?
Det är jättesvårt att tippa det här. Där. Jag alltså, tror att det kommer att vara...
Det är många sarga utsvar från dig idag.
Ja, det är det. Men det, jag känner att detta derbyt är betydligt hetare än det i våras. Även om vi drog slutsatsen då att det faktiskt var rätt hett när det väl var på gång.
Man gör ju ofta det.
Men nu känner jag och har känt en längre tid än vad jag gjorde då i våras. Att det är det derbykänsla på riktigt. HIF i ett rejält utsatt läge. Boys också med, som vi har varit inne på, liksom sin situation. Men framförallt så är det ju en enorm press på HIF i den här matchen. Det är deras hemmaplan. Det är mot vad de ser som liksom lillebror Boys. Man har en derbyförlust i bagaget sen i våras. En förlust för HIF skulle vara oerhört jobbig för dem med 10 matcher kvar, cementerad på nedflyttningsplats och allt vad det skulle innebära. Så Boys kommer ju kunna gå in i det här derbyt med lite mer sänkta axlar än vad HIF gör. Och det kan ju såklart gynna det här unga laget. Samtidigt så vet vi att det är jättesvårt att säga om hur ett derby blir. Jag trodde ju inte att Boys skulle vinna nere på IP. Men Man stod för en väldigt bra prestation och vann det derbyt. Boys kommer ju såklart kunna oroa HIF, inte minst på fasta situationer. Där man gjorde ett mål i förra derbyt. HIF är urisla på hörnor defensivt och släppt in mål i hur många raka matcher som helst på det.
Ja, dessutom har ju Boys bjudit på lite varianter genom åren där som Exakt. Max Mölder har regisserat.
Exakt, så där är ju verkligen en sån där HIF kan bli straffade av Boys. Farten också en faktor som Boys kan utnyttja det så. Nu saknar man som sagt Videll och Jebara som ju var väldigt drivande i den fartfotbollen man spelade då. Men det är också en grej man kan straffa HIF på. Å andra sidan så har vi återigen liksom ändå, även om Boys vann senast och det var liknande förutsättningar då, så har vi det här med rutin och hela den biten som är en faktor i det hela. Också om det nu blir en väldigt fysisk kamp. Hur står sig det här Boys-laget mot HIF då? Som kanske har lite mer robusta spelare på vissa positioner än vad Boys har. Det är jättesvårt att säga hur det kommer gå. Det känns som att det är ett sämre Boys nu än i våras, tycker jag. Samtidigt är det svårt att säga om HIF är bättre eller sämre. Det är bara... Ja, svårt och det går upp och ner där liksom.
Ja, inte jättemycket upp om vi ska vara.
Nej, men det
har funnits fler, vi har sett fler tendenser senaste tiden på att det är någonting som liknar fotboll i alla fall, och det har man inte sett lika många gånger.
Nej, exakt. Så ett något bättre HIF skulle jag säga. Framförallt en faktor jag tycker är lite intressant inför matchen är att HIF nu med de varvningarna de har gjort har lite mer alternativ att jobba med. Man hade en ganska svag bänk under våren. Nu har man ändå rätt namnkunniga spelare som är utanför laget och som faktiskt kan komma in och påverka en matchbild.
Nu är det faktiskt lite tvärtom. För att kollar man på Boys-bänken så är det... De har ju inte, sett i numerären har de inte jättemånga att jobba med, och det är inte jätteheta namn som sitter på den där bänken. Så... Intressant spaning.
Mm, ja, det är just en grej som kanske också talar till HIFs fördel att de då har
bänken
mer...
Bänken avgör!
Ja, kanske. Nej, men att HIF har mer alternativ att laborera med skulle jag säga än vad Boys har. Det vill till att Boys nyckelspelare, en sån som Diawara i anfallet och Edvardsson på mitten, Kotto i backlinjen, att de har dagen liksom. Så, ungefär så.
Också en viktig faktor i helhetsbedömningen här inför derbyt. Spelar Thomas Rogne i HF eller inte? Det har ju visat sig vara typ ett lag utan honom och ett lag med honom. Så att, det är också intressant. Men du sa inget resultat. Du duckar den frågan, eller?
Ska jag vara så tråkig att säga 1-1 då?
Ja. Mm. Då är jag också tråkig. Fast ändå lite så offensiv sett i antal mål. Då säger jag 2-2. Ja, men jag tycker att vi knyter ihop säcken för den här dagen. Ni får marinera intrycken efter det här hyfsat långa poddavsnittet och så ladda upp inför tisdagens stormatch. Jag hoppas att ni gör det med oss på HD, för vi gasar ju på i vanlig ordning. Vi punktmarkerar de här klubbarna så mycket vi bara kan. Och med det sagt så säger jag bara fortsatt trevlig dag och på återhörande. Det kommer inte dröja lika många månader till nästa avsnitt den här gången.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.